Jag vill nu så här på vårt sista möte påminna om det jag sa första gången jag började tala, att den viktigaste formande kraften i våra liv, det är vår syn på framtiden. Det vi sträcker oss efter. Och det kan vi ju se på aktiebörsen. När framtiden ter sig ljus, då har alla pengar. Och när framtiden ter sig mörk, så finns det inte ett öre. Och likväl finns det hela tiden lika mycket pengar i omlopp. Det är vår bedömning av framtiden som påverkar vårt sätt att handla och vårt sätt att besluta. Nu ska vi ta en annan dimension. Vad betyder det förgångna? Ja, vi är ju vana vid att tänka i psykoterapeutiska tankebanor, att barndomen har en avgörande betydelse för den vuxna människans liv. Och i detta påstående instämmer Bibeln. Vi ska nu försöka att, så att säga, lite grann hitta en koppling mellan de här båda synsätten. Kolosserbrevets 3:21. I en ström av förmaningar i blandade ämnen så säger Paulus också så här: ni fäder, reta inte upp era barn, då tappar de modet. Det är inte farligt att vara bestämd mot sina barn. Men att reta upp dem till en vrede som de inte kan ge uttryck åt, det gör att barnen lär sig att spara på sin ilska. Kanske till och med utan att veta att de har den. Och av det mår man så småningom dåligt. Det behöver man inte vara psykiater för att känna till. Man kan som regel på ett eller annat sätt se på sig själv. Det här är allmänmänsklig erfarenhet på ett vis. Nu har Paulus här ett intressant ord som jag vill lyfta fram. Han talar om modet i människans liv. Vad fyller det för funktion? Behöver vi mod? Är vi modiga? Hur ser en modig människa ut? Heter agent 007 agent 007 i Norge med? Ja väl, ni vet vem han är. I mina ögon är det inte en modig kar, utan han är en känslokall psykopat. Han har inte vett på att bli rädd. Och det är på sitt sätt lite typiskt att man ställer fram en sådan människa som någon sorts idealfigur. Därför att livet är ju livsfarligt. Man lever ju hela tiden med livet som insats. Och konstigt är ju egentligen att vi inte är nervösare än vi är. Så fullt av risker som livet är. Det är konstigt att det går så bra som det går. Och detta beror på att ifrån vår himmelske skapare flödade ständigt mod. Gud uppehåller oss med sitt mod. Och ofta är det så här med detta som är så mycket annat i livet, att man tänker inte på det förrän det försvinner. Leverns funktioner är om många handa. Ska du lära dig vad levern är bra till, så får du bereda dig på att läsa tjocka böcker. Men inte går man och tänker på sin lever. Det gör man inte förrän den strejkar på något sätt. Då upptäcker man plötsligt, hjälper jag ju gul. Vad kommer detta sig? Ja, säger då de som förstår sig på saken, det är nog din lever. Ja, så säger du det. Jaha. Och på samma sätt kan det vara när man blir berövad modet. Att då först upptäcker man vilken kraft som hela tiden har varit verksam i ens liv. Och Paulus säger här, man kan förlora modet. Och man kan göra det genom människors påverkan. Nu sa jag så här att vi ska försöka koppla de här två synsätten till varandra. Vad betyder framtiden i mitt liv? Vad betyder det jag har bakom mig? Vad betyder den tid av livet som jag redan har levat för mitt sätt att leva nu? Och vad betyder framtid? Jo, vi kan säga så här att framtiden och det jag sträcker mig emot i framtiden, den kan utlösa och delvis så att säga riktningsbestämma min handlingskraft. Det jag önskar mig av morgondagen, det jag väntar mig av morgondagen, det kan bli någonting som jag sträcker mig efter, och därmed utlöses min handlingskraft. Förstår ni det ordet? Ja. Men det som ligger bakom mig, ja, det kan ju naturligtvis vara positiva erfarenheter som ger mig en visdom, till exempel när det gäller att välja mål i framtiden för mitt liv. Men oftast tänker vi ju på det som ligger bakom oss ur en negativ synvinkel, den som Paulus tar fram här. Nämligen att smärtsamma händelser i det förgångna kan beröva oss handlingskraften. Vi kan tappa modet. Och om vi tappar modet så att säga riktigt på allvar, då kan vi hamna i tillstånd där vi inte sträcker oss efter någonting. Där vi inte orkar, där vi inte vågar, där vi inte kan. Där vi kanske lever i ett sånt tillstånd av inre förvirring att vi kommer aldrig till skott med själva väljandet av riktning in i framtiden. Utan man glider liksom omkring som en barkbåt på oceanen. Och väldigt mycket av det vi kallar psykiskt lidande kan också uttryckas i termer av modlöshet. Och en väldigt viktig bön när vi ska be för människor som på olika sätt lider av själslig sjukdom eller själslig svaghet. En väldigt viktig bön är denna: Herre, ge modet att leva. Ge denna människa det fulla modet att leva. Därför att Gud vill inte varken fostra oss eller helga oss genom att beröva oss modet. Utan han vill ge oss mod. Och samtidigt sen, när vi sen har fått mod och därmed handlingskraft, så vill han få vara med och inspirera oss i vilken riktning nu denna handlingskraft ska användas. Men ibland Så tänker vi snarast i termer av modlöshet när vi tänker på hur en kristen borde vara. Att det gäller att inte göra någonting, så har man i alla fall inte gjort något fel. Och det är ju modlöshetens evangelium. Inget är ju säkrare i livet än detta, att om man inte gör någonting så har man ju använt sitt liv på fel sätt. Det är bättre att sätta sig i rörelse och snubbla här och där. Det lär man sig alltid något på. Om man efter bästa förstånd och bästa förmåga väljer riktning, så är det inte farligt att misslyckas. Jag tror man vid livets slut grämer sig mer över ett liv som man aldrig använde än ett som gick i diket då och då. Vi ska gå från Kolosserbrevet till andra Timoteusbrevets första kapitel. Och där är egentligen bara läsa den 7:e versen. Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Vad heter modlöshetens ande på norsk? Det står modlöshetens ande, ja. Ja. Det grekiska ordet betyder både fruktan och faktiskt också feghet. Räddhåga. Livsstilen att hellre dra sig tillbaka än att överhuvudtaget röra sig framåt, så att säga. Och det där är så att säga inte Guds signaturmelodi. Utan han vill ge oss kraftens och kärlekens och självbesinningens ande. Och jag brukar säga att det här kan ju lite grann liknas vid ett vanligt motorfordon, en bil. Den har en motor, den har en ratt och den har bromsar. Motorn, det är kraften. Kärleken, det är ratten som bestämmer åt vilket håll ekipaget ska gå. Och bromsarna är det som behövs för att man inte ska meja ner omgivningen. Och därför blir jag alltid lite suspekt när folk bara talar om kraftens ande. För det är trots allt bromsarna man inspekterar när man besiktigar en bil. Jag var en gång talat med en människa vars bil, vars motor upphörde att fungera vid besiktningen. Så de fick knuffa ut den ifrån bilbesiktningen, men hon fick godkänt i alla fall. Det är som det stod i körkortsboken när jag tog körkort en gång i världen, att det är först när motorfordonen kommer i rörelse som risk för trafikolyckor uppstår. Nu ska vi lägga märke till något mycket viktigt i det här. Och det är detta att Gud vill ge oss mod. Och det är en viktig bön. Nyttig för många människor att be den bönen dagligen: Herre, ge mig modet att leva idag. Ge mig modet att vara mig själv idag. Ge mig modet att inte hela tiden vara vad jag tror att folk väntar sig av mig, utan ge mig modet att vara äkta. Oj, vad mycket helande det ligger i den bönen. Och samtidigt måste vi också förstå hur Gud hjälper oss med vår ångest och vår fruktan. Därför vi tänker oss ofta att om Gud ska hela oss ifrån ångest och fruktan, ja, då blåser han bort den. Och sen känner man ingenting mer och sen är man som 007. Men det är ofta inte Guds väg. Gud kan göra så också, förstår man rätt. Men Guds väg är oftare detta, att han ger oss mod mitt i det vi fruktar för. Då upphör vi kanske inte att känna fruktan, men fruktan styr oss inte längre. Livet är fruktansvärt, det är livsfarligt. Och det är på något sätt abnormt att gå omkring och inte känna någonting. Men vi hamnar ju i en väldigt olycklig situation när fruktan styr oss. Det blir sällan bra. Vi ska se ett exempel på det här. Vi ska gå till Lukas evangelium, det 22 kapitlet. Jesus i Getsemane, 41 versen. Själv drog han sig undan ifrån dem, ungefär ett stenkast, föll på knä och bad: Fader, om du vill det, så ta bort denna bägare ifrån mig, men låt din vilja ske, inte min. En ängel från himlen visade sig för honom och gav honom kraft. I sin ångest bad han allt ivrigare och svetten droppade som blod ner på marken. Ni lägger märke till att det kommer en ängel och ger kraft och mod till Jesus. Det betyder inte att ångesten försvinner. Men det betyder att nu har han fått den kraft som gör att han kan fullfölja sitt lopp. Att han kan gå den väg han djupast sett vill vandra. Att han kan göra det som han vet är rätt. Alltså, ångesten styr honom inte. Ty han har fått mod ifrån Gud. Och ibland när vi är allt för inställda på att Guds hjälp ska bestå i att man inte känner något, så kan det hända att man blir väldigt besviken. Och att man tycker, ja, jag har ropat till Gud med min ångest eller med min oro i många år, och det har inte hänt ett skvatt. Men om man ber Gud om mod och börjar sätta sig i rörelse så långt som ens mod räcker, så ska man inte sällan finna att då flyter det till mera. Och att det kan vara en väg ut ur en låst situation där man hela tiden ställt in sig på att, så att säga, känslolivet ska tystna. Detta med modlöshet, det svarar mot en stor del av de tillstånd som vi ser inom psykiatrin. Vi ska gå till ordspråksboken. 15 kapitlet och 15 versen. Och så ska vi först se att det vi på modernt språk kallar för depression har väldigt mycket av modlöshet i sig. 15 och 13 ska vi ta först. Ordspråksboken 15 och 13. Ett glatt hjärta gör ansiktet ljust, men vid hjärtesorg är modet brutet. 15 versen. Den betryckte har aldrig en glad dag, men ett gott mod är ett ständigt gästabud. 17 och 22. Här är det inte bara depression, utan här är det djup depression. Ett glatt hjärta är en god läkedom, men ett brutet mod tar märgen ur benen. Och de av er som verkligen varit deprimerade någon gång i sitt liv, ni vet att det här är en bra bild. Men det betyder ju inte bara att man kan komma i ett tillstånd av depression och melankoli och hopplöshet. Somliga reagerar så. Andra reagerar kanske snarare med fruktan, människofruktan inte minst. För de smärtsamma händelserna i ens liv kommer ju som regel genom människor. De som, så att säga, lämnar märken i själen. Och där somliga blir sittande i djupt vemod, kanske andra drar sig tillbaka från allt mänskligt umgänge, isolerar sig. 18 kapitlets 14 vers talar vi kanske snarare om människor som på det sättet gestaltar sin modlöshet, om jag får säga det så. Mod uppehåller mannen i hans svaghet, men ett brutet mod, vem kan bära det? Vad gör vi då när modet är brutet? Om vi inte hamnar i depression och inte hamnar i isolering. Jo, vi försöker ofta med den tredje varianten, och det är att utöva kontroll över tillvaron. Om tillvaron är livsfarlig, så får man åtminstone försöka förebygga alla livsfaror genom att hålla utkik efter dem, så man kan knäppa dem vid horisonten, så att säga. Och därför så är det vanligt när man möter människor med ett brutet mod. Då kanske ångest och fruktan är det som överskuggar allt annat. Att tillsammans med denna ångest finns också en kontroll. Ett kontrollsätt att leva. Och det här sättet det kommenterar Jesus i bergspredikan. Vi ska gå till 6:e kapitlet hos Matteus. Och innan vi läser texten, den är väl välbekant för de flesta av oss, så ska jag säga så här. Man kan ha bekymmer efter bibliskt uttryckssätt. Det kan man. Och man kan göra sig bekymmer. Och jag har funderat mycket över var skillnaden ligger. Och jag tror att det är så här att detta med att göra sig bekymmer, det är det som man börjar ägna sig åt när man ska försöka kontrollera sin tillvaro. Och den lilla enkla anledningen att det går ju inte att göra det. Det kan komma en meteorsten i huvudet på en vilken minut som helst. Livet är livsfarligt. Och därför så blir det ju ofta så att man specialiserar sig i sitt kontrollerande. Man ska kontrollera bakterierna till exempel, eller man ska kontrollera demonerna. Det finns många olika varianter. Och det eliminerar kanske några procent av ett av livets många faromoment, men allt det andra är ju kvar. Och man lägger in så oerhört mycket kraft på någonting som är totalt marginellt att man till sist inte längre lever. Man är bara upptagen av att kontrollera sin överlevnad. Men man har ingen glädje av livet. Det tror jag är att göra sig bekymmer. Nu ska vi läsa 24 vers. Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra, eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Därför säger jag er, bekymra er inte för mat och dryck att leva av eller för kläder att sätta på kroppen. Är inte livet mer än födan och kroppen mer än kläderna? Se på himlens fåglar, de sår inte, skördar inte och samlar inte i lador. Men er himmelske fader föder dem, är inte ni värda mycket mer än det? Vem av er kan med sina bekymmer lägga en enda alen till sin livslängd? Och varför bekymrar ni er för kläder? Se på ängens liljor hur de växer. De arbetar inte och spinner inte. Men jag säger er, inte ens Salomo i all sin prakt var klädd som en av dem. Om nu Gud ger sådana kläder åt gräset på ängen som idag finns till och imorgon stoppas i ugnen, ska han då inte ha kläder åt er, ni trosvaga? Gör er därför inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta, vad ska vi dricka, vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer för morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin egen plåga. Det här är en text som har missförståtts på många sätt. Det har väl alla texter kanske gjort. Det första missförståndet ser ut så här, att om jag söker Guds rike först så ska hela mitt liv bli fritt ifrån plåga. Om jag söker Guds rike först, då är jag frisk och rik och ung och vacker tills jag bestämmer mig för att dö. Och det är ju inte sant. Var dag har nog av sin egen plåga, säger Jesus. Hur mycket vi än söker Guds rike först, så nog kommer svårigheter och lidanden. Det Jesus försöker tala om för oss, det är att lidandets summa blir inte mindre om vi gör oss bekymmer. Utan blir snarare värre. Därför att det lidande jag råkar ut för idag, till det kan jag få modet att gå igenom det lidandet idag. Men jag får inte mod i förskott. Sådana förskott delas inte ut. Och när jag alltså börjar tänka att tänk om bron rasar när vi åker över vid Svinesund nu när vi ska hem till exempel. Tänk om. Ja, då kanske man skulle åka ner över Halden och vad heter det ner igenom istället. Eller tänk om. Ja visst. Och så lever man i katastrofer som inte finns. Det räcker ju med dem som finns. Och det här Det här är ju en livsstil som man inte tar ett 7-mila-steg rakt in i, som ni förstår. Utan det handlar, det börjar ju med modlöshet och lite kontroll. Och då är det så att när man börjar försöka kontrollera sitt liv, då växer modlösheten. För ju mer energi jag använder till att kontrollera min säkerhet, desto mer talar jag ju om för mig själv hur livsfarlig tillvaron är. Jag brukar ta följande lilla sedelärande historia för att illustrera det här. Vi antar att du går på auktion och köper en fin tavla. Vi säger att de har Mona Lisa till salu för 2,50. Du råkar vara den enda som är där och köper den. Och sen går du hem med denna fina tavla under armen och hänger den i ditt vardagsrum. Lycklig och glad bjuder du hem alla dina bekanta för att visa ditt fina nyförvärv. Efter några dagar så ser du att det går konstiga gubbar ute på gatan. Och du börjar tänka, hjälp, de tänker stjäla min tavla. Ja, du installerar tjuvlarm och blir trygg en dag eller två. Men sen så kommer du plötsligt att tänka på att de kan ju komma genom källan. Det var väl någon film som heter Riffi Fi eller någonting sånt där de borrade sig in genom källan. Så du ska ha dit en byggnadsfirma och de lägger tjock pansarplåt under hela huset. Får lyfta upp det med kran först. Sen så gräver du vallgravar runt omkring. Du sätter ut elstängsel. Du har blodhundar och vaktgubbar och helikoptrar svävar ovanför och ska bevaka ditt hus. Sist sitter du inlåst i en bunker. Du har slutat att leva för länge sedan och din ångest stiger för varje ny vaktfirma som du hyr in, det lovar jag dig. Så enda sättet att överleva, det är att kasta ut tavelskrället. Det är att acceptera att livet kan ta slut. Det är att acceptera att man kan förlora allt sammans. Och det är detta som kallas att dö med Kristus. Nu lever inte längre jag, utan Kristus lever i mig. Jag har accepterat att jag inte kan lägga en enda alen till min livslängd. Kontrollen är meningslös. Vi kan inte kontrollera vår tillvaro. Kontrollen skapar ångest. Man gör sig bekymmer på det här sättet. Omgivningen, hur reagerar den? Jo, ju mer jag bygger ut mina kontrollsystem för att så att säga säkra min tillvaro, desto mer kommer min omgivning att uppleva mig som dominant. Det är inte alltid så, men risken finns ofta. Därför att människorna omkring mig är ju den stora riskfaktorn som regel. Det är de man upplever som riskablast. Så börjar man spåra in på det här sättet att leva, att försöka göra sig fri från ångest genom att kontrollera sitt liv och kontrollera sig själv. Det är ju vi kristna väldiga experter på. Så upplever till sist omgivningen sig kontrollerad. Och då inträffar det egendomliga förhållandet. Att man tycker om sig själv. Jag är så skröplig och jag är så ängslig och jag är så svag. Och omgivningen säger han är så dominant. Därför det här är ju tillstånd som ser helt olika ut när man ser det inifrån sig själv eller när man ser det utifrån hos en annan. Och det är en av orsakerna till att ibland när man till exempel kommer i samtal med äkta makar som har svårighet i sitt äktenskap. Så kan de ge så totalt olika bilder av sin situation som man undrar, är det samma äktenskap de pratar om? Ja, det kan det mycket väl vara, därför att ett sånt här tillstånd kan se väldigt olika ut när man ser det hos sig själv och när man ser det hos en annan. Och i allt detta så finns det nu en underbar bön. Herre, ge mig mod. Ge mig modet att släppa mina kontroller. Ge mig modet att avveckla allt det här. Ge mig modet att vara barn i ditt rike. Jag vill ju så gärna stole på dig, Herre. Ja, visst. Och det är ju en önskan som vi alla har. Och här tangerar vi lite grann igen det här jag talat om, gränslösheten. 007 representerar ju gränslösheten. Han är obegränsat säker också när alla skjuter på honom. Han verkar som han hade en bröstkorg och pansarplåt på något sätt. Han överlever alltid. Han är ju drömmen. En av alla de övermänniskodrömmar som åtföljer människosläktet som en pest. Och det där är ju inte Guds modell. Att alltid vara den som drar först och liksom skjuter ner alla och har kontroll över läget. Utan det finns ju detta som kallas för barnaskap. Och för att vi ska nästan liksom pressas till att börja avveckla våra kontrollsystem, så tillåter Gud att vi hamnar i kriser och svårigheter. Vi kan bara läsa igenom Saltaren. Jag roade mig med att göra det innan jag åkte hemifrån. Nu hinner vi inte gå igenom det. Och leta efter det hebreiska ordet batach, som betyder att lita på Gud. Det finns ungefär 50 gånger i Saltaren. Och alla ställen där det står så är det framsagt av en som befinner sig i livsfara. Herre, alla mina fiender ränner efter mig som blodtörstiga hundar, men jag litar på dig. Det är liksom temat. Ni kan ju roa i mig bara läsa igenom Saltaren och se hur ofta det temat dyker upp. Ta papper och penna och för lite bok, ska ni se. Och det är inte så att när vi då ber Gud att frigör mig ifrån min ängslan och min ångest, att det då blir kavlugnt så att det blir lika spegelblankt som sjön där nere. Utan istället är ju Bibelns vittnesbörd att om så bergen vacklar och höjderna viker bort, ja, vad blir det kvar då, säger vi. Jo, du och jag, säger Herren. Jag ska se till att du i alla fall på något sätt kommer fram till målet. Där är vår trygghet. Och hjälpen består väl så ofta i att vi får livsmod. Modet att leva. Modet att vara oss själva. Modet att älska. Man kan ju inte fria utan att riskera att få ett nej. Och därför är kärleken den modigaste handling som finns. Inte 007s skjutande. Det har inget av mod över sig. Det är usel feghet. Men Jesus, där han hänger på sitt kors, han symboliserar det yttersta modet. Och det har vi anledning att be om varje dag. Gör det. Det är fint. Nu ska vi be. Herre Fader i himmelen, vi tackar dig för att du har inte gett oss modlöshetens ande, utan du ger oss kraftens, kärlekens och självbesinningens ande. Därför så ber vi att du ska lösa oss ifrån modlösheten genom att börja att lära oss att sträcka oss emot dig för att få mod för varje dag och mod för varje situation. Modet att inte göra oss bekymmer. Modet att avveckla våra kontrollmekanismer istället för att bygga ut dem. Sist och slutligen att du ger oss modet att älska. Modet att vara äkta. Modet att stå för det som är sant och rätt även om man blir förtalad. Herre, vilken dyrbar gåva. Men du har sagt att du vill föra oss fram till likhet med dig. Därför så vet vi frimodigt att vi har stor möjlighet att få det vi ber om. Lovat vare ditt namn.